Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Välkomna ska ni vara allihopa till ett nytt avsnitt av En svensk tiger. Och jag kan tala om att när ni har hört det här avsnittet så tror jag att det är bäst att ni söker er till kylskåpet eller skafferiet. För om vi lyckas med vårt uppsåt så kommer ni att få en inblick i hur det är att vara riktigt, riktigt hungrig på gränsen till döden faktiskt. Vi har en gäst, Magnus Westerbro, i studion och så sitter ju Henrik här förstås. Henrik Arnstad, hur mår du idag?
Hej Ola, jo tack, jag mår riktigt bra. Nu stundar ju seglingstider här för mig, att jag snart ska få komma ut på fjärdarna med min lilla båt.
Och det där är jag lite avundsjuk på.
Men... du är välkommen ombord när du vill.
Ja, fast jag vill ju segla själv. Hur som, Magnus, du har skrivit...
Det går också bra.
Ja, det jag tror att lyssnarna kanske inte vill vara med då, men vi kan återkomma till ämnet. Men Magnus, du har ju skrivit flera böcker på ganska så, vad ska vi säga, deprimerande ämnen. Det handlar mycket om svält, sjukdomar och död. Vad är det du har skrivit om tidigare?
Ja, min första riktiga bok handlade om pesten år 1710, den sista, eller i alla fall senaste pestepidemin i Sveriges historia. Och nu har jag då skrivit om hungersnöden, den senaste hungersnöden i Sverige. Så det är liksom ämnen som jag har återkommit till, katastrofer. Jag tycker katastrofer är intressanta.
Men just det här med pest, det är ju alltså ett väldigt dramatiskt ämne med de här stora sjukdomarna som skörar liv genom historien också. Påverkar historien, men hur hamnar man där? Hur hamnar man i ett sånt stort intresse för de här hemska perioderna?
När det gäller pesten så handlar det nog från början, riktigt från början, om ett sådär gammalt intresse för skräckhistorier. När jag var tonåring så läste jag skräckförfattare, Stephen King och H.P. Lovecraft och sådana där. Och sen så såg jag Nosferatu-filmen av Werner Herzog. Och i den finns en scen där den här vampyren kommer till en tysk stad och för med sig smittan på sitt fartyg. Han för med sig råttor som är pestdrabbade. Och då finns det några sådana här riktigt klassiska apokalyptiska scener där folk raglar omkring på gatorna i den stan. Och hela den känslan av total upplösning och samhällskaos och skräcken som det innebär att få en sån sjukdom. Det där har levt kvar hos mig. Och så det finns någon sån här skräckfascination inför de här fenomenen hos mig. Som sen då i bakgrunden när jag började jobba med pesten.
Men alltså, det finns en berömd bok av en svensk författarinna som heter Linnea Fjällstedt som heter just Hungerpesten, som handlar om det vi ska tala om idag.
Just det.
Ja, och det är ju någonting som kanske flimrar förbi lite i historieundervisningen och i populärhistorien i olika sammanhang, det här att Sverige drabbades av en stor och djupgående hungersnöd just i mitten på 1800-talet, på 1860-talet, när vi kanske tänkte att Sverige var på väg att moderniseras.
Precis. Och det tänkte man ju då också. Det är det rätt fascinerande med det här materialet, att de människorna då blir liksom chockade och förvånade. Händer det här oss nu? När man börjar prata om recept på barkbröd så var människor att kunde de säga att sånt där ska vi inte behöva göra nu. Det här låter ju som så gammeldags, ungefär som rysshärjningar eller menar, väldigt avlägsna fenomen. Så de tyckte också att de var moderna.
Men det är just det, allt det där ligger ju lite någonstans i bakhuvudet på ganska många av oss, som är nöd och barkbröd. Och så där. Det finns som nästan som en liten mytisk förförståelse av svensk historia. Det hemska förflutna när folk åt barkbröd.
Just det.
Men det här blir väldigt konkret i din nya bok som då heter...
Svälten, hungeråren som formade Sverige. Heter den. Och den skiljer då åren 1867-69 då Sverige drabbades av... Två stycken helt osannolika år i rad. Först ett som var oerhört kallt i Norrland och sen ett som var oerhört torrt i södra Sverige. Och de två åren liksom följde på varandra och förstärkte effekterna av varandra, kan man säga. Så att det, sammantaget blev det en enorm gastkramning för Sverige som nation.
Och det är väl det där som liksom föresvävar oss lite i bakhuvudet kanske när man tänker på... ett onda förflutna. Men det var också en liknande svält som skakade Sverige under 1700-talet som kanske fick ännu värre konsekvenser.
Ja, det har ju varit, svält och hungersnöd har ju varit återkommande fenomen i alla jordbrukssamhällen i de tiderna. Sen är det bara frågan om hur ofta beror mest bara på hur man räknar. Och vi har haft flera sådana här oerhörda katastrofer i Sverige. På 1770-talet då det dog oerhört många. Under Karl XII:s tid på 1710-talet så dog det också oerhört många. Sent 1600-tal, särskilt i Finland, då dog upp till en fjärdedel av befolkningen på några få år. Och så där har det varit i stort sett alla länder som man har dokumentation om. Fram till den industriella revolutionen och jordbruksrevolutionen som vi kan njuta följden av idag.
Men där har vi på gränsen till det moderna Sverige en sista sån svältkatastrof.
Den uppmärksamma lyssnaren kanske då reagerar där. Vi har ju då 1910-talet och hungerkravallerna 1917 och så vidare. Det skulle nästan bli revolution. Men du har ju då koll på de här definitionerna så att säga.
Mm.
Vad är svält? Hungersnöd var ett begrepp som du använde alldeles nyss och så vidare. Vad är det som skiljer då 1860-talet från 1910-talet?
Ja, i den... Den etablerade forskningen kring famine, som man då talar om på engelska, hungersnöd eller svält, så använder man ett par konkreta demografiska indikatorer för att tala om, är det här verkligen svält eller är det bara att folk har lite allmänt kämpigt? Undernäring är ju en sak, alltså ständigt pågående fenomen, att människor inte har tillräckligt att äta, vilket kan ha förödande följder i sig. Men hungersnöd som ett akut fenomen är någonting annat. Och då ska man se tydliga följder på att en tydlig ökning av dödstal från ett år till ett annat. Man ska se en väldigt tydlig ökning av migration eller emigration. Man ska se en tydlig ökning av kriminalitet, vilket också är en klassisk fenomen. Ofta ser man också en tydlig nedgång i antalet födda barn. Även andra fenomen som brukar synas är att självmorden ökar, till exempel. Och också även storskaliga konkurser, till exempel.
Och ingenting om det här ser väl på 1910-talet?
Inte särskilt mycket. Väldigt lite i tal av döda. Och även brottsstatistiken visar ingen större skillnad, om jag minns rätt. Det är i alla fall tydligt. Och det är ingen tydlig ökning av emigrationen, till exempel. Så det är liksom inte på den nivån att man kan tala om en klassisk famine. Det hann aldrig gå så långt. Så finns det också en del forskning som antyder att kravallerna 1917 i alla fall i viss mån var liksom politisk agitation väldigt mycket från arbetarrörelsen.
Vi har ju faktiskt gjort en podd som handlar just om hungerkravallerna 1917. Så att det finns en risk att jag då, som en gång i tiden har skrivit en bok om detta, nu går ner med empiri. Men jag tänker att vi faktiskt ska försöka hålla oss till den här hemska perioden vid 1800-talets mitt. Kan inte du beskriva själva förloppet? För det är ganska dramatiskt det som hände med åren 1867-1869.
Just det. Ja, men till att börja med så kan man konstatera att flera år innan det här så hade det varit dåliga skördar. Särskilt i södra Sverige hade det regnat väldigt mycket, vilket drabbade särskilt småbönder. Men sen då kom 1867 där en extrem kyla drabbade stora delar av norra Sverige och bet sig kvar väldigt länge. Och det var iskallt, minus 15-20 grader långt in i maj, även i Stockholm och Uppsala till exempel. Och ännu i slutet av maj berättade man att människor kunde liksom gå på isen över till Finland från Umeå. Så kallt var det. Och fram till midsommar var Umeälven frusen till exempel. Så det var liksom en extrem kyla som sånt som händer ungefär en gång vart 500 år, säger meteorologerna. Men sen till sist då, i slutet av juni så kom sommarvärmen och för en stund verkar det som att det här kanske går att lösa ändå. Nu kan man så, man hoppas på att man ska kunna få en hygglig skörd. Men då i augusti 1867 så kommer hösten och vinterkylan väldigt, väldigt tidigt. Så det som är kvar, liksom, skördarna blir helt förstörda i stora delar av nollen. Så det, då inser man att det här är ju fruktansvärda förhållanden som väntar. Och människor försöker så gott de kan hantera det. Så det är ett år alltså av extrem kyla.
Jag ska bara sticka in där. Du talar om någonting som du kallar för halshuggarnätten.
Just det, precis.
Det här är väldigt fint och dramatiskt beskrivet i boken med ögonvittnen. Alltså att det sänker sig alltså nattfrost i juli. Va?
Precis.
Och skörd och fruktämnen och allting bara fryser bort.
Ja, men exakt. Och på många ställen, då, särskilt i Västerbotten, så är skörden kanske en femtedel eller en sjättedel av det normala. Och då var det liksom svårt att klara sig även i vanliga år. Så det var en oerhört svårt att hantera. Så människor fick försöka mobilisera gamla recept på barkbröd eller lavpannkaka. Det beskrivs då hur det finns ingenting att äta överhuvudtaget i skogarna i Norrland ganska snart. Inga fåglar, alltså allting som överhuvudtaget går att äta äts ju upp väldigt snart. På den här tiden fanns ju inte älg eller rådjur i skogarna, för de var ju stort sett bortjagade även i vanliga år. Men mina tider så blir liksom skogarna står alldeles öde och tysta. Och det här måste de människor försöka hantera.
Det har ju sagts att svälter alltid har också koppling till politiken. Mm. Och det här är ju då inte 1710-talet eller någonting sånt här, utan det här är ändå liksom långt in på 1800-talet och det finns kommunikationer, det finns möjligheter att transportera saker. Vad är det då som gör att det inte uppstår liksom någon sorts infrastruktur som motar svälten?
Ja, det gör ju det efter ett tag. Det dröjer ganska länge. Först säger man sådär, den inställningen som samhällets överhet har är att människor ska klara sig själva och att man inte ska skämma bort dem. Så att inte folk ska komma springande och be om hjälp i onödan. Men till sist, efter några månader, så hör man ändå av sig till regeringen i Stockholm och ber om hjälp. Och samtidigt så går man ut och gör upprop i internationell press. Det finns en insändare i The Times där man talar om de svältande svenskarna som nu håller på att dö. Och man säger att Sverige är inte ett rikt land och klarar inte av det här på egen hand, så vi måste liksom hjälpa till. Så det sker insamlingar i stora delar av Västeuropa och även i Amerika. De skickar undsättning till svenskarna.
Det är ju fint med Jenny Lind, The Swedish Nightingale, som håller stödkonserter för de svältande svenskarna.
Just det.
I USA.
Ja, precis. Och det är ju fascinerande att se de här insamlingslistorna. Det skickas alltså pengar från Tyskland, Italien, även i Ryssland i viss mån. Så skickar man alltså hjälp till svenskarna.
Men det finns en fördröjning, och det beskriver ju i boken också hur man går till kung och så vidare.
Ja. Ja, men så småningom så börjar ändå staten mobilisera en hjälp för att undsätta de här svenskarna. Och det finns ju då praktiska problem att nå ut med den här hjälpen, för det är ju, man kommer igång ganska sent och det finns inte så bra kommunikation ute i Norrland. Men man gör ändå en ganska stor insats till sist. Men den är då villkorad så att den framförallt ska vara hjälp till självhjälp. Man ska få låna pengar och utsäde som ska betalas tillbaka. Och det innebär att de riktigt fattiga och riktigt utsatta får inte hjälpen i någon större utsträckning. Utan det är de hyfsat välmående bönderna som får hjälp.
För de kan till och med kan sälja vidare.
Ja, det säger ju då i alla fall de elaka rösterna den här tiden. Men till sist så förmedlas ändå hjälp ut över Norrland. Men den görs på väldigt stränga villkor. Och man pratar om att inte kan väl uslingar och löst folk få hjälp hur som helst.
Det här är ju socialdarwinismens tidevarv, alltså survival of the fittest.
Ja, det kan man säga.
Du menar att det kan finnas någonting av den diskursen i den här?
Ja, jag tror att det finns både och. Dels finns det en gammal överhetstradition av att man å ena sidan ska hjälpa de fattiga, för det är liksom patriarkens skyldighet att göra det i viss mån, men samtidigt inte för mycket, för man får inte skämma bort dem. Och de måste liksom lära sig att inte komma springande. Men å andra sidan har man också den nya tidens liberala idéer som går ganska långt och säger att det är ingen människas plikt att försörja en annan. De idéerna finns också där. Så jag tolkar det som att de ger i princip en legitimitet åt en äldre inställning till att de fattiga inte ska få hjälp överhuvudtaget. Å andra sidan har man då välgörenhetstanken som är stark inom borgarklassen. Så det är en väldigt komplicerad tid där det finns väldigt många olika trådar kring det här. Och man vacklar fram och tillbaka i synen på hur man ska göra med de fattiga.
Det där är otroligt intressant och vi bör väl kanske stanna där en stund. Om man tittar just på det här rädslan för bidragsberoende, som det heter idag. Det där går ju igen i många olika svältsituationer, också i modern tid. Mm. Och den stora parallellen till den svenska svälten är ju då den stora hungersnöden på Irland precis 20 år tidigare, på 1840-talet. Där 1 miljon människor dog, så det är betydligt värre som Irland drabbas än vad Sverige gör. Mm. Bägge sakerna sätter ju också fart på emigrationen från respektive land. Men just där känner man igen samma idé, att man från regeringens sida i Storbritannien, då, i London, säger att vi får inte störa marknadslagarna. Mm. Vi får inte ge hjälp som sätter marknaden ur spel och därför får folk göra besynderliga beredskapsarbeten och bygga torn mitt i ingenstans och sånt där. Och man pratar alltid om detta att de fattiga får inte bli beroende av hjälp för då, liksom, då kommer de liksom att äta upp oss.
Ja, men exakt. Och det ser man ju väldigt tydligt i Sverige det här 67. Att hjälpen, å ena sidan så ger man liksom lån till de som kan betala tillbaka. Och de som inte kan det, de erbjuds möjligheterna i vissa fall då att få arbeta. Och arbeten är ju ofta just det, att gå ut i vinterkylan i Norrland och bygga en väg någonstans, långt borta från ditt hem. Och då, eller så innebär det att man ska tillverka sådär, prylar, spadar, yxor, sågar. Sånt som man sen säljer till liksom de här kommittéerna. Så det är liksom ett arbete för sakens skull. Ofta mycket av det här kasseras sen direkt. Så man, det är bara för att markera att du får minst någonting gratis. Du ska göra det här. Du ska liksom slita för det du får.
Man kan ju tycka att det är en väldigt besynnerlig idé när det gäller just norrländska nybyggare som är vana att arbeta hårt för att försöka bygga upp en liten gård mitt ute i
ingenstans. Ja, men det är inte så att de sitter där och jäser till vardags. Men det är lustigt att man ser i materialet att man verkar tycka det från överhetens sida. En landshövding i Örnsköldsvik till exempel, han menar att många av dem som kommit hit, särskilt de som arbetar på sågverken, de har blivit bortskämda med att få höga löner och skaffa för stora familjer. Och förväntar de sig att staten ska försörja dem när det blir lite svårt.
Vi pratade ju tidigare om Irland, som ju då var en ganska illa sedd del av det brittiska, de brittiska öarna. Alltså, den engelska synen på Skottland tycks var ju mycket mer välvillig än synen på Irland. Och det fanns också en sorts rasism där mot Irland som då inte var riktigt fina anglosaxare och så vidare. Och så pratar vi om Finland som ju då var en del av det ryska imperiet. Det var också en provins liksom. Men här ser vi ändå liksom att det är en del av Sverige, en nationalstat som har formerats och det borde liksom vara svenskar. Eller var det så? Fanns det liksom någon sån här tanke om att de här norrlänningarna ändå var liksom någonting annat? Jag tänker då till exempel mot rasismen mot samer, jag tänker på rasismen mot finnar i Sverige och så vidare. Att det här kanske var liksom en uppblandad del av Sverige, eller var det liksom, hur kunde man liksom motivera annars då att liksom svenskarna svält?
Ja, men vi kom in på det sen att året därpå så var det södra Sverige som led och de fick ännu mindre hjälp, så den förklaringen finns, tror jag, inte riktigt hjälper oss här. Men däremot är ju den här inställningen till de fattiga, den är ju oerhört fördomsfull. Till de fattiga och utsatta, de som inte liksom, ja, det är ju ett förakt för svaghet, tror jag, ligger ju i grunden till det här. De som är uslingar, de som inte har, kan försörja sig själva, ska vi verkligen ta hand om dem? En inställning av att, ja, men att de inte förtjänar hjälp.
För
att
de den svenska vänstern, vad såg vi där?
Ja. Den var ju, fanns vi ju knappt vid den här tiden. Den var ju liksom i formeringsstadiet. Men det som är väldigt tydligt är att folk accepterar ju inte det här stillatigande. Utan det var ju många, många exempel på protester. I Skellefteå är det ett berömt fall i hösten, vintern 1867, när folk märkte att de inte fick någon mat. Eller de fick inte tillräckligt mycket mat. Trots att den här nödhjälpen fördelades så svalt man. Och då gjorde man ju i princip ett uppror. Tågade in mot Skellefteå stad från byarna för att kräva mat. Och de möttes med soldater med gevär och kanoner. Sen blev det ingen strid till sist, utan man lyckades liksom lugna ner läget och lova dem lite mer hjälp. Men sånt pågick rätt många, skedde på många ställen runt om i landet. Så det möttes med oerhört ilska och upprördhet där. Men det fanns samtidigt heller ingen, det fanns ju ingen samverkande rörelse som kunde liksom kanalisera det här. Det som var väldigt tydligt i materialet är den här idén om att en republik ska lösa allting. Det var levande på den tiden. Att man skulle avsätta kungen och då kommer allting lösa sig. Så kungamakten var ju en symbol för liksom överhetens ointresse för folket.
En svensk Paris-kommun till.
Ja, men ja, visst.
Vi hade ju också en ganska festprisse till kung här. Karl XV som mest dansar och ler.
Ja, men exakt.
Karl XV.
Ja, precis.
Sen är du inne på det här också, att det är ju ganska mycket indignation i pressen. Alltså, att man verkligen skäller ut byråkraterna efter noter som förslösar nödhjälp. Alltså, det finns ju en intern svensk debatt kring detta.
Verkligen, för det, man kan ju tänka sig att det är lite grann ett nutidsperspektiv att säga att, ja, men, att vi angriper myndigheterna för det här, att det är på något sätt anakronistiskt, för då såg man inte så. Men det var ju verkligen en levande debatt då. Ska man verkligen göra så här? Är det rimligt att skicka ut människor i skogen för låtsasarbete när de håller på att svälta ihjäl? Så vi hade ju en livaktig press som var självständig, hade blivit det sedan indragningsmakten upphörde på 1840-talet. Och det gjorde att det faktiskt fanns en blåslampa som kunde jaga myndigheter och byråkrater och politiker. Så det är också en orsak till att det faktiskt hände saker till sist hösten 1867. Och den här ändå stora insamlingarna genomfördes.
Din bok heter då Svensson formade Sverige. Mm. På vilket sätt formade den Sverige då?
Nu hoppar vi fram här, känner jag.
Vi kanske ska ta det här. Vad hände 1868?
Ja, för det märkvärdiga var att när 1867 till sist tog slut och våren 1868 kom och norrlänningarna hade tagit sig igenom det här året. Flera tusentals personer dog. Många liksom drabbades av sjukdomar, gick i konkurs. Men tog sig igenom den här orörda persen. Då kom ju 1868 som visade sig vara så oerhört torrt. Och det är ju liksom helt osannolikt. Först har vi ett år med sån extrem kyla och sen kom ett år med extrem värme. Inte så att den var extrem om man samlar hela årets liksom medeltemperatur. Men däremot så regnade det inte i stort sett alls från maj till augusti i stora delar av södra Sverige. Man fick oerhört dåliga skördar i Småland, Blekinge, stora delar. Ett brett bälte från Öland egentligen bort till strax söder om Göteborg kan man säga. Men även i Uppsala-takten var det många som svalt. Så de här två åren följde på varandra. Och då, vad som skedde då var att nu, då fick man egentligen ingen hjälp. För nu tyckte regeringen att nej, men det här, nu får det vara nog. Nu hjälper vi inte till. När de första liksom propåerna om hjälp kom in till regeringen hösten 1868, då sa man att det här är inte tillräckligt allvarligt. Vi avvaktar och ser. Och dessutom är det en kassa som finns för den budget som finns för den här sortens understöd är slut nu med tanke på hjälpet till Norrland. Så det var någon slags sådär donor fatigue. Man startade insamlingar även hösten 1868 internationellt, men de blev inte lika omfattande. Så återigen, liksom två år i rad fick man be omvärlden om hjälp om att svenskarna, nu svälter svenskarna igen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come.
And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Man tycker att Sverige ligger ju i en världsdel så att säga. Hur slog det liksom i närområdet?
Ja, nej, 1868 var det ett, vad jag kan säga i alla fall, ett väldigt mycket svenskt fenomen. Och jag tror att man tidigt förstod vidden av det hela. För man tänkte att ja, men Norrland 67, det var ju hemskt för det var så kallt. Men det här året när det var torrt, ja men det är inte så farligt. Men tittar man på statistiken så var det faktiskt fler människor som levde i områden som drabbades av missväxt då än i Norrbotten, eller Norrland året innan. Och då var det också i områden som verkligen är en del av Sverige och varit i hundratals år. Jag menar, det är mitt i kärnområdet. Och inom räckhåll för järnvägstrafik i viss mån i alla fall mer än i Norrland. Och där ser man, så där tror jag att man inte riktigt visste hur man skulle hantera det hela. Man tyckte att det inte var så viktigt. Landshövdingen hörde av sig till regeringen, men som sa att nej, det här, vi tar inga åtgärder. Och det gjorde de inte förrän våren 69, och då var det liksom väldigt sent. Och i det laget hade emigrationen då kommit igång på allvar.
Så det här är ganska intressant, därför att i både när det gäller Norrland 67 och när det gäller då södra Sverige 68 så refererar du flera dokument, alltså konseljdebatter, alltså den tidens regering egentligen, där man tar upp med ämnen och säger det lämnas utan åtgärd, utan åtgärd. Nu kan vi inte försörja de här fattiglapparna längre, va?
Precis.
Och det där strider ju helt och hållet mot en modern syn på politikens ansvar. Va?
Ja, men verkligen.
Det är lite intressant att man inte vill ta det ansvaret för sina medborgare. Mm.
Men man tycker ju, det är samma sak där, man ska inte köra bort de här. De ska liksom få lära sig att klara sig själva och att man ska uppfostra folket till att göra rätt för sig. På väldigt hårt och påtagligt sätt. Och
I den mån man såg dem som medborgare också, är ju också... Det är väl kanske det som är lite frågan här. Vem är egentligen medborgare?
Ja, det var ju bara 5% av befolkningen vid den tiden som hade rösträtt till exempel. Och det var ju inte de som svalt som fick rösta. Utan det var ju andra människor. I och med att man pratade om på riksdagsvalen i alla fall. Men väldigt påtagligt. Även då var det en intensiv debatt. Fast inte lika intensiv debatt. Även tidningarna verkade lite så här. Ja, men det här, ska vi prata om svält nu igen? Vi gjorde det förra året.
Ja.
Men... viss uppseende väckte den då, för hösten 68 då, när man inte ville ge någon hjälp till de svältande, så skulle man istället anslå väldigt mycket pengar till liksom en present till prinsessan som ska gifta sig med en dansk prins, om 200 000 riksdaler, ungefär lika mycket som smålänningarna begärde om hjälp till exempel. Så det är ju prioriteringar som i efterhand verkar rätt besynnerliga.
Varför blev det inte revolutionen?
Ja, det är en bra fråga.
Svara på den.
Nej, men revolutionen blev inte av för att det inte fanns en sammanhängande rörelse som kunde kanalisera det här motståndet. Man ser ju mängder med kravaller, strejker, försök till protester, men de är väldigt riktningslösa. Det är liksom ett lokalt uppflammande våldsutövande. Man krossar fönster ut, man misshandlar en förman och så vidare. Men det där hanteras ju ganska lätt av att man skickar dit soldater.
Det känner vi igen, eller hur, från demokratins historia, att det krävs inte bara missnöje, det krävs en rörelse, eller hur?
Ja, det där ser vi också, som sagt, när det inte är svält men rädsla för svält under första världskriget och framförallt under 1917. Där finns rörelsen alltså, och då formerar de faktiskt, har väldigt inflytande på den svenska politiska kulturen som byter skepnad nästan där under de åren.
Det mest liksom, tydliga exemplet på det här är Hudiksvall. I början av 1868, där det verkligen sker ett rejält uppror kan man säga. Där människor samlas och tågar runt i stan och misshandlar symboler för överheten. Och det slutar först när en av de här upprorsmakarna blir skjuten till döds av en av stadens bagare som försvarar sin butik med sitt gevär. Och man kallar in militärer som lugnar ner situationen. Men under lång tid framöver så cirkulerar pamfletter i trakten där man manade till revolution och hoppades att liksom alla utsatta i Sverige ska förena sig och störta den här ordningen som fanns. Man ska göra, införa en republik, man ska liksom göra... Republikanism var ju tidens paroll för att förbättra samhället.
Precis, samhället. För att det här är ju ändå ett Europa som har väldigt stor erfarenhet av att göra revolution. Mm. Man har haft henne från 1789 då, 1848 och så vidare, marschroligheterna i Sverige och Paris-kommunen är ju liksom runt knuten och sådär. Så det är ändå lite förvånande att det inte uppstår, för det är ju sånt här som brukar ge upphov till rörelser sådär, så att det formeras någonting. Men som du säger, det uppstår inget ledarskap helt enkelt.
Nej, sen precis. Nej, och den är de utsatta är för marginaliserade, tror jag man kan säga också. För stora delar av borgerskapet har nog inget intresse av att delta i det här. Utan det är liksom, det är en tydlig skiktning där de som drabbas hårdast av svälten redan är maktlösa.
Det är också ett Sverige på gränsen till industrialisering och industrisamhälle, ja. Så att den tydliga arbetarklass kanske inte heller har formerats på det.
Nej, de är
sätt.
Fortfarande splittrade. Men jag menar, det är den här tiden som man börjar prata om en arbetarrörelse i svensk media för första gången. Och
det är inte så långt bort.
Det är inte alls långt bort. Och jag berättade att 68 så var den här torkan och svälten, och det kulminerade 1869. Det var då liksom flest människor dog, för allt den här effekten blev samlad.
Hur många dog då?
Ja, det där är ju ungefär 27 000 fler än en genomsnittlig år.
Och Sverige har
ungefär 4 miljoner invånare.
Ungefär 4 miljoner. Så det är en stor andel.
Ja, det är en del. Verkligen. I ett riktigt historiskt perspektiv så är det relativt få. Det är färre än på 1700-talet, det är färre än på 1600-talet motsvarande läge. Så insatserna som gjordes gav ändå effekt. Men sammanlagt så är det en stor demografisk konsekvens. Man kan verkligen se hur emigrationen sätter fart.
Ja.
Från några tusen personer per år upp till 39 000 år 69. Antalet födda barn minskar drastiskt. Självmorden ökar. Och kriminaliteten tredubblas. Antalet anmälda, alltså stölder, tredubblas från ett år till ett annat. Det är ganska spektakulära siffror. Så det är liksom, man ser väldigt tydliga följder av det här.
Så även om vi talar om mellan 25 och 30 000 som faktiskt dör som ett resultat av svält, så stämmer den här perioden in på de vetenskapliga definitionerna av vad svält är.
Precis, för någonting. Precis, och samtidigt som det här skedde så drabbar ju svälten ännu värre i Finland. Men de här två sammantaget brukar ju beskrivas som den sista verkliga hungersnöden i Västeuropa i fredstid. Och den drabbar då Sverige för 150 år sedan i år.
Det där tycker jag är mycket, mycket intressant. Alltså att det här är alltså den sista stora svältkatastrofen i Västeuropa. Mm. Sen hur man definierar Europa är också en fråga. Men det är intressant att se att det här sker verkligen på tröskeln till det vi kallar för det moderna Sverige. Mm. Det är så här det moderna Sveriges födelse ser ut. Det är en svält.
Precis. Och det hösten 69, när det var som allra värst, apropå arbetarrörelsen och motståndet, en fascinerande sak det var att det känns ju som att mycket av det här drev på motståndet och intresset av att organisera sig. För hösten 69 i Stockholm så genomfördes en av de första verkliga liksom protesterna från arbetare i Sverige på det sättet att murarna på ett gäng olika företag i Stockholm la ner arbetet gemensamt för att protestera mot lönesänkningar. Och i Dagens Nyheter så undrade man över vad är det här för någonting? Det verkar vara något utländskt konspiration nästan mot näringslivet. Man försöker införa regleringar på omvägar genom att arbeta och organisera sig. Och så undrar man vad man skulle kalla det här. På engelska heter det strike. Så man, okej, vi kallar det strejk på svenska.
Och nästan alltid när det gäller sånt här under andra halvan av 1800-talet så brukar det på något sätt komma in med judarna och antisemitismen.
Ja, just det.
Och det gjorde du tydligen här också.
Ja, det finns ju sånt stråk i alla fall i de skrifter från Småland på 1868. En bok som heter Kornjudarna som gavs ut då, som beskriver hur affärsmännen profiterar på de svältades nöd. Och då beskrevs då affärsmännen självklart som judar just för att de vill tjäna pengar på det här. Men jag kan inte säga att jag tycker inte att jag har sett att det är något stort inslag i materialet. Det är egentligen bara i några få skrifter jag har sett det. Det har inte varit en levande tråd.
Det finns där ofta, alltså det är som i kravallerna 48 som dyker upp på slutet som en svans.
Just det, ja, precis. Och det kan vara så att man inte talar om det så mycket. Utan det beskrivs väldigt mycket i termerna av att det är de rika som suger ut de fattiga eller missbrukar de fattiga.
Det är lite tidigt också, 1870-talet, 1880-talet, det är då den här riktigt breda europeiska som sen leder fram till 30-talet.
Så kan det vetenskapliga rasismen tar form. Mm. Men det finns två aspekter av det här som vi inte kan gå förbi, som jag tycker är väldigt intressant. Och det ena är ju det som du beskriver levande, nämligen den korruption som kommer i svältens spår. Det andra förstås är migrationen. Mm. Men det är ju nästan kusligt att se vilken svält man än studerar då, inklusive den svenska, så finns det alltid folk som vill sko sig på hungriga människor. Mm. Det är ju kanske bland det mest upprörande i din bok, tycker jag.
Ja, nej men ja, jo men exakt. Alla de här, det är väl också därför jag är så intresserad, eller jag tycker att katastrofer är intressanta att berätta om. Precis som i pesten som jag skildrade i min förra bok, så får man en slags blixtbelysning av ett samhälle där man ser maktstrukturer, man ser vilka som räknas och inte räknas, och man ser hur människor agerar. Och i fallet med hungersnöden så är det väldigt tydligt så att när den här nödhjälpen skulle distribueras, så var det väldigt många som passade på att liksom sko sig på det, att lägga beslag på delar av hjälpen på olika sätt. Och att många som skulle ha fått den inte fick hjälp.
Vilka var det som profiterade här?
Ja, dels var det ju de som skulle liksom förmedla hjälpen. De som skulle ta emot och distribuera ut över landet. Berätta som att de sålde vidare till sina vänner eller registrerade kanske en del av maten som förkommen eller skadad, så de kunde sälja den till sina vänner. Och sen de andra stora gruppen som anklagades för att utnyttja situationen, det var ju affärsmän som passade på att höja priserna eller driva in skulder framförallt. Det var ju väldigt tydligt. Mm,
det där är hemskt i din bok. Alltså att man passar på, när folk är utblottade, så passar man på att alltså, kräva in deras lilla landbit eller deras lilla gård. Eftersom man vet att nästa år så kommer de inte kunna göra det. För de är helt utblottade.
Exakt. Det finns en sjöman som heter Brännström, som jag citerar i boken. Han har skrivit en dagbok under den tiden. Och han beskriver hur människorna i socknen när han lever utanför Skellefteå, där finns det en särskild affärsman som kräver in minsta skuld, för att om de har inte kan betala så lägger man liksom, tar man deras egendom i beslag, och det där understöds då, menar man, av alla liksom, tjänstemännen i, för de får provision på varje affär, så de har liksom ett gemensamt intresse av att komma åt folks egendomar.
Det här är ju en podcast om modern historia, och det är ju det som är så intressant med den här svälten då, att den är modernitet. Och du beskriver det ju väldigt väl här med liksom hela det kapitalistiska systemet finns på plats, det finns kommunikation, det finns en politisk debatt och så vidare. Och då tänker man ju, när man tänker på svält, så tänker man ju mer på liksom så här medeltid, mörka med, och 1600-talet, 1700-talet, lilla istiden och så vidare. Mm. Om man då skulle liksom försöka lyfta just den här tanken att den här svälten, om den hade varit i tidig modern tid, om den hade varit på 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet. Men nu händer den när den händer, så att säga. Där finns, skulle du kunna spekulera liksom i likheter och skillnader? För du har ju tittat på många svälter. Mm. Så vad är det som skiljer modernitetens svält från tidigare svält?
Ja, en bra fråga. Men å ena sidan är det ett tidlöst fenomen. Jag tror att jag började med det här projektet för att jag var intresserad av fenomenet hungersnöd och svält. Och man ser att det finns väldigt mycket som är gemensamt. Vilken berättelse man än tittar på om en hungersnöd, om det är 1500-tal eller 100-talet efter Kristus eller före Kristus, så ser man väldigt många samma fenomen. Skildringen av hur människor lider, av hur saker som nyss var värdefulla inte blir värdefulla, hur mat blir väldigt värdefullt, hur liksom allt man kan sälja minskar i värde för att man kan byta det mot mat. Och det finns de här väldigt återkommande fenomenen som är tidlösa. Sen finns det ju förstås saker som är nya också. Och det nya är ju den här hastigheten med hur information om det här sprids. Att man skickar telegram till Kalifornien och berättar att svenskarna svälter, kan ni göra en insamling? Och att man skickar fartyg relativt hastigt med hjälp till svenskarna. Så det är det som är en del, att det här, det är liksom ett urgammalt fenomen som äger rum mitt i ett samhälle som i övrigt är på väg att bli modernt. Och det är en krock mellan de här olika tidsepokerna.
För att det här är ju precis som du beskriver liksom en historisk vändpunktsperiod lite grann. Så Sverige är på väg in i det som kommer bli demokratin. Och jag har ju då tittat på till exempel 1950-talet och så vidare. Och där ser man hur minnet av det här lever kvar. Det är det här som är den stora striden sen runt 1900 mellan konservatismen, den svenska högern, antidemokrati och den svenska arbetarrörelsen, den svenska vänsterliberalismen kan man väl säga, Ola, eller hur? Demokrati. Och där man slåss över minnet av historien, där konservatismen säger det var bättre förr. För då var svenskarna riktiga. Och Karl XII var enväldig konung och diktator och därmed så var Sverige bra då. Medan arbetarrörelsen och vänsterliberalismen säger nej, det var värre för det var ett elände förr. Mm. Och det här slåss man om. Så vinner ju då demokratin. Och vi får då under 30, 40, 50-talet ett minne av det historiska Sverige som eländigt. Mm. 1956 som jag tittar på då invigs en utställning på Nordiska museet som heter, jag tror att den heter Ur det svenska armodets historia. Mm. Det vill säga det förflutna var ett elände. Och då alltså man anar ju de här svältåren och så vidare, så anar man ju ända fram till 1910-talet. Då, liksom. Och här befinner du ju då liksom i en tradition där man liksom beskriver det här som väldigt eländigt. Men det har ju då en viss anledning. Men svälten som formade Sverige, om vi då kommer till det till slut. Alltså, här kan man ju se det. Alltså, här ger liksom på vissa sätt upphov till liksom en sorts demokratikamp. Eller har jag fel?
Nej, men det tror jag. Men konkret så är det väldigt tydliga följden av det här är ju emigrationen som hade varit en ganska marginell företeelse i Sverige fram till här. Och den sparkade igång emigrationen i Sverige, precis som Irland 20 år tidigare. Så ser man att där dog, lämnade ju ännu fler irländare i Irland efter dyningen av svälten. Men det var ju en oerhört mycket kraftigare episod. Men i Sverige så blir det tydligt så att emigrationen sätter igång på allvar. Så det är den konkreta, liksom, praktiska följden. Men sen är ju det här svältåren en del av i berättelsen om det eländiga Sverige och blir så allt mer in på 1900-talet, precis som du säger. Historikern Britt Liljevall har skrivit väldigt bra om det här och analyserat hur de här berättelserna från svältåren, hur de med tiden börjar liksom sätta sig in i det här sammanhanget och bli en del av berättelsen om uppstigningen ur mörkret på något sätt. Det finns en bok som heter Från hungersnöd till välstånd, ett samarbetets symfoni, som gavs ut på 1950-talet. Precis samma tid som du pratar om. Och det var ju liksom hyllande av hur arbetarrörelsen hjälptes åt för att lyfta Sverige. Och där också så började man berätta om den här tiden, det som hemskt och eländigt, men också som någon slags berättelse om hur svenskarna alltid har varit solidariska och hjälpsamma. De fattiga i alla fall. Överheten har alltid utnyttjat folket i arbetarrörelsens perspektiv. Men vanligt folk har minsann varit godhjärtade och stått vid andra sida på något sätt. Så den berättelsen började dyka upp på 20- och 30-talet. Och den är i rätt stor utsträckning falsk. För tittar man på vad som faktiskt skedde på 1860-talet, så som jag nämnde förut, så har alltså brottsligheten tredubblades. Antalet mord nästan fördubblades. Så de här fattiga människorna, de satt inte bara lite snällt och hjälptes åt och accepterade allt, utan de protesterade och gjorde uppror, de stal för att överleva. Mm. Så den här bilden av att svenskarna alltid har varit så där, ja, solidariska och medkännande, den stämmer ju inte riktigt.
Fattigdom är aldrig vackert, Ola.
Nej, alltså man blir aldrig god av att lida, filosoferna än säger.
Nej, Moder Teresa sa ju att man blev det. Och det finns ju en sån tradition, Lina Sandell som jag citerar i den boken, ja. Hon skriver om hur man kan se det här som att Guds kärlek på något sätt. Mm. Att man får lida och Gud uppmärksammar en i alla fall.
Det som jag också tycker är intressant, och det kanske får bli det sista vi säger här, en koppling just till det moderna, det är ju just den demografiska kurva som Sverige befinner sig i. Alltså att spädbarnsdödligheten faller drastiskt. Antalet människor i landet ökar inte för att det föds fler utan för att färre dör. Och sen kommer de här kriserna, va, som skapar emigration. Det där det sker tidigare på Irland som också genomgått samma utveckling. Snabb befolkningsökning, en kris, emigration. Och det där knyter ju också samman med demografiska kurvor i resten av världen idag. Va? Så att du ser likadant till exempel höjning av nativiteten i en del afrikanska länder.
Just det.
Det blir hungerskriser och emigration. Så att det här är, som Henrik säger, en del av, om man vill kalla det för det, modernitetens stora berättelse. Där Sverige befann sig på 1860-talet. Vi minns av någon anledning folkskolans införande. Vi minns den parlamentariska reformen 1866 och ståndsriksdagens avskaffande. Men det här är samtidigt, va? Och det har ändå sjunkit undan och blivit lite mer mytiskt.
Och då fick du den här Om kriget kommer-broschyren, fick du den?
Ja, den kom i lådan häromdagen.
Alla ska ju vara så här preppers nu för tiden. Och ha, liksom, mitt uppslaget här så står ju vad man ska ha hemma ifall kriget kommer. Jag räknar ut att jag behöver en extra lägenhet för att få plats med alla de här rissäckarna och vattendunkarna och allting som staten vill att jag ska ha hemma hela tiden. Hur känner du inför det här, liksom, att man ska vara prepper?
Jag tror till och med att i den broschyren så ekar kanske någonting av den här historiska minnet som du talar om, som Magnus skildrar i sin bok. Alltså att det rycker lite kanske ändå igen när någon säger barkbröd.
Ja. Har du några så här rissäckar hemma då?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men jag menar, bakgrunden är ju tydlig så att nu är det ju ungefär 50% av all mat som äts i Sverige nu importerad. Så vi är ju långt ifrån självförsörjande, vilket vi då skulle vara fram till 1990 var det väl, i princip. Under kalla krigets beredskapsplanering av jordbruket. Så det är ju, skulle vi råka ut för en storskalig kris på något sätt i försörjningen av livsmedel till Sverige, så skulle det bli svårt idag. Å andra sidan så äter vi alldeles för mycket, de flesta är svenskar. Så det finns ju en del att ta av, om man nu ska vara sån. Men
jag tänker ändå att den här boken, när jag läste den så gav den mig ännu en pusselbit till bilden av det moderna Sverige. Jag tycker den är... Så den är mycket välskriven, Magnus. Och det här populärhistorien är det som roligast att ta del av den, om ämnet är hemskt. Och den kommer ut när då?
Den kommer ut 1 augusti.
Och vi tar titeln en gång till.
Den heter då Svälten, hungeråren som formade Sverige.
Ja. Och jag rekommenderar den till läsning. Vad säger du, Henrik?
Ja, gud ja. Bra bok.
Men då kanske vi ska tacka dig, Magnus, för att du kom hit till våran podd En svensk tiger och berättade om det här. Och i augusti kan resten av det nu inte längre så hungriga Sverige ta del av de här berättelserna. Och så ska vi förstås tacka Beppo för att de har upplåtit sin jättefina studio till oss ännu en gång. Och tack alla ni som lyssnade.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia, med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.